Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
Ja, då var vi tillbaka igen och välkomna till att lyssna till vårt Söderslätts närradio. Idag ska vi prata om vård och omsorg, en verksamhet som berör oss alla. Antingen direkt eller genom någon anhörig. Det handlar om äldreomsorg, hemtjänst, personalens villkor, LSS, ensamhet, förebyggande hälsa. Och idag är vi ganska många i studion igen. Som vanligt har vi Fredrik Winge och Rickard Nerheim som sköter mixerbord och musik och spakar. Och jag heter Maria Bös som håller i trådarna idag. Och bredvid mig tänker jag att de som är med här från socialnämnden får presentera sig själv. Varsågoda.
Hej, jag heter Kia Alflod. Jag sitter i socialnämnden för vårt Söderslätt och i kommunfullmäktige. Jag är socionom och har arbetat inom socialtjänsten sedan 1986. Fram till 2020 och nu arbetar jag i vårt familjeföretag. Ja, det var väl vad jag har att säga om mig själv. Mm.
Hej, säger jag då. Och jag heter Cecilia Andersson. Och jag har suttit med i socialnämnden denna mandatperioden. Jag jobbar som farmaceut och har jobbat på apotek i snart över 20 år. Låter mycket, men så är det. Och jag bor på ett lantbruk med min familj.
Mm. Så väldigt kunniga människor har vi i socialnämnden. Och innan vi drar igång programmet så tar vi och lyssnar på en låt. Jag vet inte riktigt vad som kommer här. Då var vi tillbaka. Det är vårt Söderslätts närradio ni lyssnar på. Och musiken har både Kia och Cecilia valt. Och vill ni kommentera vad det är ni har valt så gör ni det. Annars så kör vi bara vidare. Men Phil Collins tror jag vi lyssnar till. Mm. Människan är viktig för oss i olika nämnder. Otroligt viktigt. Vi sätter människan väldigt högt. Barn, ungdomar, ja, äldre överhuvudtaget. Jag ställer en fråga här och ni får själv ta bollen här. Vad är viktigast i vårt Söderslätt när vi talar om vård och omsorg?
Och det var ju precis det du sa. Människan måste komma först, alltid. Allt det andra runt omkring, alltså själva organisationen, ekonomisystem, administration, det ska finnas där för att stödja alltså verksamheten och inte tvärtom. Den som behöver hjälp ska känna sig sedd och lyssnad på och ska alltid bemötas med respekt. Och då räcker det ju inte att en insats har utförts enligt ett schema bara. Utan det är ju hur den enskilde upplever det. Om man känner trygghet, delaktighet och att kvalitet handlar ju mycket om det mänskliga mötet.
Ja, och det gäller ju även anhöriga. Alltså många anhöriga gör ju ett jättestort arbete och ett osynligt arbete många gånger. Alltså de hjälper till när man ska ta kontakt och praktiska frågor och ja, men annat stöd i vardagen. Och jag känner, eller vi känner, att det måste vara, alltså kommunen måste finnas där för dem. Och att man har någon att vända sig till. Vi vill ha en omsorg där man ser hela människan. Som är tillgänglig och förtroendeskapande. Den enskilde och de anhöriga ska inte behöva jaga svar eller liksom bollas mellan olika verksamheter. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för dem.
Mm. Och det är ju likadant inom skolan som jag sitter. Det är ju mycket omkring saker som tar resurser ifrån barn, ungdomar och äldre. Mm. Och, inte bara äldre, det finns ju andra ungdomar inom socialförvaltningen också eller nämnden. Mm. Så det hör man ju också när man pratar med anhöriga och andra att det är det här sociala också som man nästan skulle haft som ett bistånd. Att man, många som är ensamma. Men det blir fler och fler äldre i kommunen. Är Trelleborg tillräckligt förberett för den utvecklingen?
Ja, det är ju frågan. Alltså tveksamt. Att det här med att gruppen äldre ökar, det är ju en stor fråga, och det är ju hela Sverige. Och det är ju många tusentals, nu har jag inte det i huvudet, men alltså det är otroligt mycket personal som behövs ju för att kunna klara den här gruppen äldre. Och det viktiga är ju att man måste planera långsiktigt. Och det gäller ju inom allt, alltså särskilda boende, hemtjänst, alla förebyggande insatser och framförallt personalen. Och det går inte att vänta tills alltså behovet har blivit akut. Ofta blir det mycket dyrare då, och det blir tillfälliga lösningar, det blir liksom akuta lösningar, och man kanske får ta hjälp av andra kommuner och så, och det blir en väldigt dyr nota på det. Och att människor kanske får vänta på stöd som man behöver, och det är helt oacceptabelt. God framförhållning, det är både mänskligt och ekonomiskt klokt. Så det är väldigt viktigt.
Ja, och samtidigt måste vi komma ihåg att de äldre är liksom inte en enhetlig grupp. En del av de äldre behöver mer omfattande vård och omsorg. Medan andra fortfarande är ganska aktiva och självständiga, alltså hela sitt liv. Kommunens insatser måste därför vara flexibla. Och man måste se liksom individen och utgå från vad den behöver. Vi behöver även olika boendeformer, tänker vi. Och att människorna ska känna sig trygga genom hela åldrandet. Och det kan vara allt från hemtjänst till andra. Alltså vissa kanske bara vill bo i trygghetsboende. Och sen så finns det ju de som behöver särskilda boende. Men, och denna resan ser ju annorlunda ut. Alltså, när jag blir gammal, så tror jag ju att det kommer se helt annorlunda ut än vad de som är gamla idag kräver. För vår generation kommer nog bli mycket mer krävande tidigare i åldern, tror jag. Eller vad?
Jo, jag kan ju bara hålla med dig. Det kommer inte gå att dribbla med mig.
Nej,
jag skulle säga jag då, som är äldre, du och jag, Maria. Mm. Vi skulle nog kunna bli rätt så krävande, tänker jag. Mm. Så är det.
Driver väl ett eget äldreboende förmodligen?
Antagligen, ja. Nej, jag tänker på det här också när gruppen äldre då blir så mycket större. Alltså vi kommer ju, medellivslängden kommer ju öka. Och när vi blir riktigt gamla så blir vi också sjukare. Alltså vi blir mer multisjuka, kan man säga, när man blir riktigt gammal. Och då ökar ju liksom vårdbehovet. Och då måste man ju ha en framförhållning kring det, så att det finns tillräckligt med resurser. Så det är mycket sånt som man behöver tänka på och planera inom kommunen.
Och jag tänker lite där att, nu kommer vi kanske till den här punkten sen, men att vi, alltså man måste höja att det är roligare att jobba, liksom att mer status att jobba inom det här yrket, för detta är ju framtiden. Mm. Alltså det är ju framtiden för våra barn och unga, det är ju detta det alltid kommer att finnas arbete inom. Och det måste liksom, ja, men det är ju våra anhöriga, våra käraste som vi ska ta hand om i framtiden.
Ja, det finns ju mycket mer att önska för personalen, så det blir ett attraktivt yrke. Mm.
Verkligen.
Vad brukar de äldre själv säga att de saknar? Vet ni det?
Alltså under vår kampanj tycker jag, vi har träffat många äldre, och vad jag skulle vilja säga det är ju att många är väldigt oroliga. Och det är väl inte så att man uttrycker, alltså det är mer så där allmänt hållet, att man har en oro för att man verkligen ska få den hjälp som man behöver, alltså rätt hjälp i rätt tid. Det är nog så där allmänt. Men det är, och jag menar, när det gäller de som kanske har hemtjänst redan idag och då, som de kanske inte är helt nöjd med, så jag tycker det handlar om rätt så grundläggande saker. Det här att träffa så kända ansikten som kommer. Och att man inte har allt för många vikarier, alltså okända ansikten som dyker upp. Och det tycker jag är helt ett rimligt krav. Alltså att slippa känna stress när hjälpen kommer. Och att man känner en delaktighet. Och att man har den där valfriheten i vardagen är nog också viktig. Det tror jag, jag uppfattar att många efterfrågar det. Ja, och så det vanliga, ett vänligt bemötande. Mm. Att man inte bara är ett namn på en lista.
Jag kan bara tänka mig, alltså, för mig hade det varit väldigt betydelsefullt att samma människa kom. Därför att om jag ska släppa in nya människor i mitt hem varenda dag, där blir inte den relationsskapandet, utan de som träffar mig varje dag kan ju också läsa av min status.
Mm.
Så det blir ett relationsskapande, precis som det är i skolan. Det är jätteviktigt, tycker jag.
Ja, och jag tänker att de äldre inte känner att de är till besvär. Alltså det tycker jag är jätteviktigt också. Alltså många av de äldre av den generationen idag som är äldre är ju rädda för att besvära andra. Och så, det måste vara hemskt att ha den känslan. Liksom. Jag vill inte larma eller jag vill inte ha den. För att man känner att man är till besvär. Det vill vi ju. Den känslan är inte god, tycker jag.
Ja, det ska bara fungera. Och sen är det likadant att nu är det ju väldigt minutstyrt. Och man kanske kommer till en vårdtagare. Heter det vårdtagare? Det gör det, va? Eller det heter brukare?
Det heter det egentligen brukare, men ja, vi säger vårdtagare här, tycker jag.
Ja. Men jag tänker om man då har en viss insats och man kanske inte är stört den dagen och man kanske är ledsen. Men då finns ju inte det inom ramen för de här minuterna den här vårdtagaren då har. Det tycker jag är sorgligt.
Ja, nej, det borde vara alltså att flexiblare system som gör att man kan anpassa insatsen efter vårdtagarens behov helt enkelt och status för dagen. Mm. Alltså det är ju säkert jätteviktigt och att man kanske när jag stämmer ledsen och kanske behöver mer sällskap och stöd och ja, gå ut en promenad när solen skiner är kanske viktigare den dagen och så duschar man nästa dag eller ja, så tror jag blir bra.
Ja, och man kanske då väljer vad man vill göra till exempel. Yeah. Också, för att vissa tycker det är ju jätteviktigt med de vill duscha varje dag kanske.
Mm.
Istället för att ha lite damm i hörnorna istället. Så. Ja, men jag tror vi ska lyssna på en ny låt. Jag vet inte vad det är för någonting.
Spännande.
Är det?
Vi får se.
Ja. Ni lyssnar på Vårt Söderslätt som sänder här en timme idag. Och vi pratar om... Innan vi lyssnar på lite musik här så pratar vi mycket om hemtjänst, eller hemvård heter det kanske till och med. Och vi var väl rörande överens om att vi vill att det ska vara kontinuitet för de som behöver den hjälpen och det stödet. Men jag tänkte så här, hur får man kontinuitet när det samtidigt är svårt att rekrytera personal?
Ja, det är ju inte helt lätt, men det kräver ju alltså bättre schemaläggning, mindre personalomsättning och en bra arbetsmiljö som gör att personalen vill stanna kvar på samma jobb. Och lite som vi pratade om innan låten, att lite status i arbetet, att fler vill jobba med omsorgen med de äldre. Och sen har ju vi pratat lite om i socialnämnden om det här med att alltså kommunen måste följa upp med tydliga mål hur många som möter och många personer de äldre möter i vardagen. Och just det här som vi pratade om innan också att är det samma personal som är hos de äldre så är det mycket lättare att liksom upptäcka om någonting skiljer sig från det normala. Har de inte ätit ordentligt? Är de nedstämda? Ja, men förvirrade? Kan det vara någon UV? Alltså, ja, det är ju lättare att se hur de äldre mår om det är färre personer som är runt omkring den äldre.
Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och där tror jag man hämtar mycket alltså, genom att det är samma. Att man känner människor man kommer till, som man säger, förändringar.
Mm. Och vi har ju pratat mycket om det här också, att det förutsätter ju att vi har alltså, det är mindre grupper man jobbar med. Alltså man har områden, alltså hemtjänstområden då till exempel där är färre brukare. Och att det blir så att man har, alltså, det blir en känd personalgrupp, mindre personalgrupp som går till samma brukare. Och det är det här som man börjar med, man kallar det Mörbylånga-modellen som kom, var det 2025 tror jag det var, va? Eller ja. Eller det var 2026. Jag minns inte. Men den handlar mycket om det här att man har, alltså att man slopar minutstyrningen och att man har ett tillitsbaserat ledarskap. Och i Trelleborg har man ju inom vissa något, jag vet inte om ett eller flera områden man har börjat tillämpa just den här modellen.
Då går det på rätt håll kanske.
Ja, det får vi hoppas. Mm. För det är nog, och på sikt är det nog så att det här blir inte dyrare utan det blir En modell då som gör att personalen också kan känna en större trivsel och meningsfull arbetstillvaro. Och då sjunker ju oftast sjuktalet per automatik. Och har man mer ansvar ute i verksamheterna så är det också så att man, ja, då känner man ansvar så brukar allting fungera mycket bättre.
Jo, att man känner att man räcker till.
Precis.
För att lämna någon som behöver en för att minuterna inte är där, det kan inte vara kul.
Nej.
Om jag skulle nu säga, ni pratar ju mycket om personalens villkor, vad är det centrala? Varför är det? Jag tänker, vad är viktigt? Vad är det centrala för personalen?
Ja, jag tror ju att det här med schema är viktigt. Mm. Och att man inte känner, alltså man måste känna att arbetet är meningsfullt. Och som du sa, Maria, att det här att lämna någon som inte har fått den hjälp som man behöver. Att då känner man det. Alltså det är ju sånt som gör att man börjar känna vantrivsel. Och ofta leder det till stress och ibland också till sjukskrivningar. För att det måste kännas meningsfullt. Och sen är det viktigt att man har en lön man kan klara sig på. Och att man har en personalgrupp, att man har kollegor där man kan hjälpa varandra, stötta varandra. Och det är kollegor som finns kvar. Det är också viktigt att det är kontinuitet i arbetsgruppen för alltså personalen sinsemellan.
Ja, det blir ju dubbelt så bra då.
Ja, det är så.
Och att man kanske kan påverka viss schemaläggning. För man tänker det är ju många, mm. Alltså man har ju olika behov i olika faser i livet. Vissa har inga barn, andra är äldre, vissa har småbarn. Men det är viktigt, man är många timmar på jobbet. Så det är viktigt att man liksom, det ska ju gå ihop med fritiden, eller man säger. Så i den mån man kan, att man kanske kan få vara med och påverka lite där.
Precis, och jag tror också att den personen som lägger schemat, alltså att det är ju inte fel att ha egen erfarenhet av hur det är att arbeta i vården. För då tror jag också att man att det blir bättre. Och så då tillsammans med personalen.
Mm. Jag tror det skulle kunna göra arbetsplatsen faktiskt attraktiva om man kunde påverka sina pass själv kanske.
Ja, för man har så olika behov liksom, var i livet man är någonstans.
Mm. Ja, helt rätt.
Precis.
Innan vi går in på nästa ämne så ska vi lyssna på lite mer musik. Nu lämnar vi hemvården för tillfället. Vi kommer kanske tillbaka på det, vet jag. Då var vi tillbaka igen. Det är vårt Söderslätt ni lyssnar på. Och nu så går vi över till nästa samtalsämne här. Och det är LSS och socialpsykiatrin. Och då så sa jag så här, vårt Söderslätt har ju varit tydligt engagerade i frågor som rör LSS och socialpsykiatrin. Vad vill ni särskilt lyfta där?
Ja, vi har ju pratat mycket om det här att personer med funktionsnedsättning, att man har, det är ju en rättighetslag, LSS. Man har rätt till ett liv med trygghet, självbestämmande, delaktighet och att stödet ska anpassas efter individen och inte vad som råkar, alltså passa organisationen. Och att det krävs personal med rätt kompetens och verksamheter som också där präglas av kontinuitet. Och även, alltså både inom LSS och socialpsykiatrin så behöver ju personalen tillgång till kvalificerad handledning och att möjlighet att utveckla sin kunskap. Det är ju sånt som vi tycker är viktigt, alltså för att personer med LSS-kretsen ska kunna få rätt bemötande, rätt hjälp och rätt stöd för att kunna leva ett bra liv.
Mm. Ja, och det gäller ju också att kommunen måste ligga steget före när det gäller behovet av boendet, alltså LSS-boende. För att de här behoven är ju liksom sällan, alltså de är ju aldrig akut, kommer ju inte helt utan förvarning eller vad man ska säga. Och ofta så går det ju att flera år i förväg veta vilka personer som kommer att behöva de här speciella anpassade boendena. Så därför är det ju inte alls okej att man börjar en planering först när man står liksom utan en lämplig bostad. Man måste liksom tidigare kunna se de här, vilka platser som behövs. Och det är ju inte alls acceptabelt att det är lång, lång kö till LSS-boende. Vi har ju betalt onödigt vite för att ja, personerna inte har fått platser i tid. Och vi anser ju att man behöver, alltså att man kan se det här behovet, kanske inte från födseln, men i många fall väldigt, väldigt tidigt.
Ja, och det har ju inte varit någon låga vitesförelägganden vi har fått. Det är väl upp mot miljonen.
Ja.
Och det är mycket pengar. Pengar som vi skulle kunna använda till något betydligt bättre. Och som skulle gå direkt till den vartagare.
Mm. Ja, nej, men då är det något annat ni vill tillägga på området som ni tänker är viktigt?
Alltså jag vet inte, man kan ju ännu mer trycka på där hur viktigt det är med de här, alltså att boende kommer, för det drabbar ju inte bara liksom den som behöver boendet, utan detta är ju ofta liksom hela familjer. Att en yngre människa inte kan flytta hemifrån i tid och bli självständig, och att föräldrarna liksom tvingas, låter ju taskigt, men vad ska man säga, alltså vårdar det vuxna barnet hemma och behöver kanske fritid och avlastning för det.
Jag tänker på just det här rätten att leva ett självständigt liv.
Ja, mm. Både för den det gäller och även för liksom hela familjen.
Ja. Och när jag tänker också på det här med assistans och så, att det har man ju förstått att i vissa familjer så är det svårt, till exempel med någon inom LSS-kretsen som kanske kan klara av att vara i skolan 2-3 timmar och sen behöver liksom annan tillsyn, att man inte får det fullt ut, utan att det förutsätter att en i familjen får göra avkall på sitt arbete för att man inte får någon annan tillsyn, utan måste då vara hemma för att se till sitt barn som är kanske, ja nu pratar jag, det kan vara en 10-åring, det kan vara en 12-åring där, alltså, eller upp mot tonåren också. Ja.
Mm.
Och då, det blir ju bekymmersamt, och det kan bli bekymmersamt både för ekonomin och för alltså att känna en trivsel i vardagen liksom. Och det drabbar hela familjen.
Jag tror det är extremt viktigt med det här med avlastning och insatser för att man ska ladda om batterierna, man ska orka, man ska... Det är ju tufft, så är det ju. Så att jag tycker det är superviktigt för att hålla familjen.
Ja, absolut. Mm. Är det så.
Har ni något annat som ni vill tillföra i ämnet, eller ska vi gå vidare, eller vad säger ni?
Vi kan gå vidare där, ja.
Ja. Då säger jag ju att vi kommer tillbaka på det här med vård och omsorg igen. Ni har också uppmärksammat en annan fråga med ensamhet bland äldre. Hur allvarligt är problemet och vad kan det bli för problem egentligen?
Alltså det här med ofrivillig ensamhet är en stor men ofta ganska osynlig liksom, man kan kalla det ett folkhälsoproblem och utmaning. Och det kan påverka då både den psykiska och fysiska hälsan. Alltså den som känner sig ensam, man blir nedstämd. Alltså, det kan leda till att man tappar aptiten, man rör sig mindre, man drar sig undan mer, och att det blir liksom en negativ spiral. Och det handlar ju inte bara om att man saknar sällskap, utan konsekvenserna kan ju bli väldigt stora, och därför måste det förebyggande arbetet tas på stort allvar.
Vissa äldre har ju liksom inga anhöriga, utan det är ju kanske bara den personen som springer in och ut hastigt.
Ja, och många har ju kanske då alltså barn och så som bor i utspridda i världen till och med. Alltså långt ifrån.
Ja, och framförallt blir ju befolkningen, vi blir ju äldre och äldre, och det är ju jättetrevligt. Men blir du gammal så har ju många liksom, du har ju inte många kvar i din umgängeskrets, så... Tyvärr kanske något barn har lämnat tidigare, alltså när man blir väldigt gammal.
Riktigt gammal.
Så där är ju en ensamhetsfaktor även där. Men det är bara för att du är ensam, du kan ju ändå vara pigg och frisk eller vad man ska säga. Men alltså vi behöver ju fler mötesplatser för ensamma, aktiviteter, till exempel gemensamma måltider, så att det är mycket trevligare ofta att äta med andra än att äta ensam. Och där kan man säkert ha ett bättre samarbete med pensionärsföreningar och andra ideella organisationer. Sen är det inte alla som har möjlighet eller vill ta sig till en mötesplats, så där måste man ju på något sätt kanske tänka på någonting för även för den gruppen. Och en del har ju liksom fysiska begränsningar i rörlighet eller att man inte kan ta sig någonstans och man kanske ändå inte har rätt till färdtjänst och så. Eller att man känner sig osäker för att delta, man vet inte, alltså är man ensam och inte känner någon, alltså man behöver draghjälp i början. Det blir ju nästan som när barnen ska till förskolan första gången. Mm. Men ja, så det är alltså ensamma äldre möter, jag möter dem ofta dagligen i mitt jobb, som bara vill chitchatta. Ja, men så det är en stor grupp, och större blir den ju, för vi blir väl äldre och äldre.
Mm. Jag tänkte på det här man har i Lund, Måltidsakademin, som har blivit jätte, jag tror det är Dalby, blivit jättepopulärt. Ja. Och där äldre samlas då som har ett intresse kring mat och måltider, och att man tycker att det är väldigt trevligt att träffa andra just kring det här, kring mat och så. Och det tänker jag att det är någonting man skulle kunna starta upp i Trelleborg också.
Jag tycker det låter bra. Och likadant som det finns ju många aktiviteter för äldre också som man kan ansluta sig till med olika, ja, vad det nu är för någonting. Simma, de spelar ju till och med bandy och boxas och allt vad de hittar på. Men alltså det som genomsyrar den verksamheten är ju att de har roligt tillsammans. De träffas, alltså att det händer någonting i veckan. Och har man varit aktiv, väldigt aktiv innan och går i pension och livet bara stoppas, så kan det nu bli jobbigt för många.
Absolut.
Jag tänkte så här, att vi tar väl en liten låt om inte ni har något mer att tillägga på den.
Ja, vi fortsätter sen.
Ja, ja, men får vi se vad som kommer nu då. Ja, idag så lyssnar ni till Kia och Cecilia som är våra representanter i socialnämnden för vårt Söderslätt. Och vi backar tillbaka lite till det här med ensamhet, för det är ett allvarligt stort problem. Och jag tänkte, ni hade väl egentligen konkreta förslag på hur man skulle kunna starta eller börja någonting och avhjälpa den här ensamheten.
Ja, vi har ju tänkt så här, va, att man skulle kunna anmäla sig till att få ett kort dagligt samtal från socialtjänsten eller kommunens omsorg. Och då är syftet att stämma av, alltså hur mår då den här personen och har det hänt någonting. Det ska vara frivilligt och enkelt, och det behöver inte vara något långt samtal. Men det kan ge stor trygghet, en sån liten insats. Och om då den här personen inte svarar eller berättar att någonting är fel eller att inte, så ska det finnas tydliga rutiner då för hur man ska gå vidare från kommunens sida.
Mm. Men jag tror att detta är jättebra, för att alltså dels känner du ju att du, jag menar, att någon liksom, lite förväntan att någon ska höra av sig och bara chitchatta. Detta behöver ju inte vara lång tid, men är det ungefär samma person så kan du ändå vara, ja, men du skulle iväg igår, hur gick det, fick du träffa ditt barnbarn eller barnbarnsbarn, eller var du hos doktorn, åt de där koldolmarna, nej, men vad som. Och framförallt det som Kia sa, att om inte personen svarar, att om den har trillat eller är sjuk på något annat sätt, att man liksom slår larm mycket tidigare. Och detta är en trygghet dels för den äldre, men dels för barn, tänker jag också. Det är lite som att ha ett trygghetslarm. Så är detta, det ena behöver inte utesluta det andra, men det är ju att, ja, men ett samtal. Så att man slipper känna sig lika ensam och att man liksom förebygger. Och detta, om man nu ska ha fler personer i arbete, så kan ju detta liksom, detta behöver ju egentligen inte vara någon, det är ju en empatisk person detta som behöver göra detta. Så det behöver liksom inte tas resurser, befintliga resurser, tänker jag.
Mm. Och jag minns nu när vi pratar om det här, att när jag var inne och vikarierade någonstans på äldreomsorgen, då fanns det en person som på morgonen, som kom 7, och börja sätta sig och ringa runt till en grupp äldre Så det,
så man det har, så har funnits?
Det har funnits, mm. så är det. Va? Och det här är ju så att det kan liksom inte, trygghetslarm är ju en sak, men det här är liksom en annan sak. För här har du ju liksom en mänsklig kontakt. Det andra är ju liksom en akut händelse när du liksom behöver akut hjälp som du använder ditt larm. Ja, eller omedelbart. Det här är, det är ju helt annorlunda.
När jag var inom äldreomsorgen på 90-talet så alltså, det gick inte att lämna ett hem utan att dricka kaffe. Mm. Och så man fick ju sno sig, för det ville man ju. För det, var, det där samtalet är ju otroligt viktigt. Det är kanske den enda de träffar på hela veckan. Mm. Så i min drömvärld så skulle jag vilja ha socialt umgänge på bistånd.
Mm. Ja, det är inte utan att det skulle behövas. Jag kommer ihåg när jag jobbade, jag vet att jag jobbade natten när jag var kanske, jag måste ha varit 18 år, när Acka hade öppnat också. Och det var ju ja, ett jätteroligt jobb var det också. Men man hade liksom... Jag kände att det var liksom en helt annan tid till den enskilde då. Och sen var jag på åldermannen när de öppnade också. Och jag tror det var 14 boende på en avdelning. Men där fanns tid till att sätta sig ner och prata. Och bada och duscha vartagarna liksom i lugn och ro. Det var inte ett jättestress, utan, men det var en god kvalitet.
Mm. Jag kände att jag fick stressa lite för den här kopp kaffe. Det fick jag göra, men det gjorde jag gärna. Det var såna underbara människor och historier man träffade.
Ja, mm. ja, speciellt.
Ja, men någonting bör kanske göras för att bryta ensamheten hos de som behöver det. För ja. Det man behöver kanske inte till och med vara äldre. Det kan ju vara yngre också.
Mm. Mm. Ja, men absolut. Och detta kanske vi ska liksom så, detta ersätter ju ingen hemtjänst eller annan sjukvård. Alltså detta är ju mer liksom en extra insats som... Tänker jag att om man får ett trygghetslarm så får man ha frågan i den bästa världen att vill du ha ett dagligt samtal?
Mm. Mm. Ja. Ja, men det låter väl jättebra, tänker jag. Då har vi ju ett bra förslag där.
Absolut. Mm.
Då lämnar vi det och då går vi över till någonting som jag borde ha gjort för länge sedan, som jag har sagt jag ska göra hur länge som helst.
Men Maria, får jag då säga.
Mm.
Och jag har precis gjort det. Och det var dyrt, kan jag tala om.
Ja, jättedyrt. Men det är inte därför att jag inte har kommit dit. För att nu blev du ju så sjuk.
Jag blev jättesjuk. Ja,
men och nu är alla nyfikna på vad pratar de om?
Ja, vad pratar vi om? Vi pratar om bältrosvaccin. Mm. Shingrix heter det, va?
Fråga apotekaren.
Ja, det heter de väl. Jag tror att säga. Jag säger inte vaccinet. Dagligen.
Nej.
Så att,
nej, det är svårt att uttala.
Och jag vet inte alls.
Jag ser ofta bara de som har fått det. Och det går ner i åldrarna, så egentligen skulle väl kanske jag också vaccinera mig.
Mm. Mm. Ja, vi har ju tittat lite där på Österåkers kommun nu som har beslutat om att de ska betala för alla 69 plus. Alltså så att man ska få det här bältrosvaccinet. Jag tror jag betalar drygt 5000 kronor för två sprutor. Då, som
kan stämma.
Ja. Så det är ju rätt så mycket pengar ju. Och då blir det ju en fråga om man har råd till det här eller inte. Och detta tycker Österåkers kommun inte ska vara avgörande. Utan man, och man ser ju också att, att det, alltså just det här att kan förhindra svår sjukdom. Och förutom då att det är ett väldigt lidande, så kan behovet av vårdbesök och liksom andra insatser för hemtjänst och så vidare kan minska. Så att man liksom sparar pengar i andra änden. Och ja, så det är ju så här att nu det här beslutet är överklagat. Så att det är ju, ligger i förvaltningsrätten. Så att vi är ju rätt så nyfikna på hur det här utslaget kommer till att bli.
Och för att förtydliga då, så var det nu Österåkers kommun. Där hade man tagit den kostnaden medan man väntar på att det ska... Förhoppningsvis eller kostnaden ska tas uppåt.
Man säger ju att de som har överklagat menar ju att kommunen har tagit regionens fråga. Att det är regionens område man är inne på när man har beslutat om det här. Och medan från kommunens sida så menar man att man lutar sig mot socialtjänstlagen. Att detta handlar om förebyggande arbete. Och, eller förebyggande insats. Så jag vet inte hur lång som process tar, men jag tror snart att det blir ett beslut kring det och det ska bli intressant att följa. För visst måste det vara en massa pengar, och förutom då att man sparar vid mänskligt lidande, så är det ju mycket i slutändan som kostar om man blir väldigt sjuk. Ju. Och ökar då gruppen äldre?
Ja, framförallt är det ju många äldre. Alltså, man har ju otrolig smärta. Och det kan ju sätta sig, bältros kan ju sätta sig överallt på kroppen.
Precis, ja.
Och framförallt att många har bältros lång, alltså smärta någon lång tid.
Ja, så är det.
Vi hoppas på att det blir positivt beslut. Ja. Och så kanske vi också, alltså att man alla kommuner kan få
frågan,
det.
Liksom. Mm. Mm.
Jag tänker så här, vi vill ju mycket och vi har många förslag och så här. Men vi får väl prata lite om ekonomi också, tänker jag. Allt detta kostar ju pengar. Hur ska kommunen ha råd?
Ja, politik handlar ju mycket om prioriteringar. Och för vårt Söderslätt så är det ju skola, vård och omsorg som alltid ska ha till kommunens främsta uppgifter. Och då måste vi också vara beredda på att säga nej till sånt som, eller ompröva projekt som vi inte då anser är lika viktiga. Ja, man ska använda de här pengarna som vi har, skattebetalarnas pengar, ansvarsfullt och att se till att kärnverksamheterna fungerar innan man tar på sig alltså sånt som är väldigt kostsamt.
Ja, och lite det vi har pratat om innan, bra förebyggande arbete kan ju dessutom minska kostnaderna längre fram. Och just som vi pratat om ensamheten, att om man upptäcker det tidigt så tror vi att man tjänar mycket på det. Och rätt boende, det som vi pratade om innan också, att man, så det inte blir liksom akuta, dyrare lösningar. Ja.
Ja, och alltså det här, vi brukar säga att besparingar inom vård och omsorg, de får aldrig börja längst ut i verksamheten hos de äldre. Alltså de som behöver stöd, hemtjänst och inom LSS. Och, alltså innan man minskar bemanning eller kvalitet så måste hela organisationen granskas, alltså från toppen och neråt. Alltså en ordentlig genomlysning. Hur många chefs- och ledningsnivåer finns det? Ja, det är känsligt att säga det, men det måste man ju titta på. Finns det funktioner som överlappar varandra? Kan administration och planering eller andra stödfunktioner, kan det samordnas? Och finns det tjänster som inte tydligt kan kopplas till den, alltså till, ut i verksamheten, till den operativa verksamheten, behövs de tjänsterna då? För det ska vara en tydlig röd tråd där man kan koppla det ut i verksamheterna och längst ut då till vårdtagaren. Att det här kommer vårdtagaren till gang.
Då kanske lite snabbare beslut och kortare vägar liksom.
Ja.
Mm. Mer effektivt kanske. Till och med. Mm.
Jo, liksom i alla andra, och när vi pratar om barn också, så är det ju likadant inom denna, liksom, all administration. Är allting nödvändigt? Liksom? Man måste ju kolla igenom allting sånt, dokumentering, kvalitetssäkring, ekonomi och personal. Allting är ju viktigt, men finns det någonting som är lite onödigt? Att man kollar allting. Och motivera det så att liksom det finns en nytta med allting. Och lite det här med rätt kompetens till rätt uppgifter. Ska det till exempel omsorgspersonal lägga stor del av sin arbetstid på administration? Eller kan man förenkla det på något sätt? Kan någon annan göra det? Digitaliserats? Jag vet inte, AI pratar vi ju med alla. Kan man använda sig
med någonting? Ja, det kommer.
Men att man liksom små effektiviseringar på olika områden kan ju ge betydande besparingar. Mm. Så att man liksom verkligen vänder och vrider på allting och att man inte bara gör något för görandes skull.
Ja, det
och rätt man på rätt plats.
Mm. Ja, för det är just det. Liksom, leder bara till en ny utredning eller nya konsultkostnader. Det ska ju bli någonting utav det. Det ska ju rendera i något bättre.
Absolut. Och i den möjligaste mån ska ju den äldre fördel av tiden, eller vad man ska säga.
Mm. Ja, och medarbetarna vet ofta var dubbelarbete uppstår, alltså vilka som system som tar onödig tid och vilka rutiner som kan förenklas. Mm. Och vi behöver inte alltid köpa in externa konsulter för att få reda på sånt som den egna personalen redan känner till. Ja, nej, precis.
Jag tänker att vi får nog börja sy ihop lite. Yeah. Att vi får avrunda. Vad vill vi avrunda med? Hur skulle ni summera dagens program? Vad vill ni skicka med till lyssnarna? Jag tänker jag vill skicka med en sak medan ni funderar en liten stund. Att vi finns ju ute på olika platser nu. Man kan följa oss på Facebook. Vi är ute med vår orangea husvagn och kampanjer. Och kom och prata med oss. Kom och ställ frågor och kom med förslag. Och här finns vi ju då varje lördag mellan 11 och 12. Och tisdagar så går reprisen. Men jag tänker nu kör vi ihop. Ser vi ihop lite kort och sen avslutar vi med någon låt.
Ja, vi har ju pratat mycket om det här att det förebyggande arbetet, hur viktigt det är alltså för att undvika dyrare insatser. Och det här med att med översynen och att varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och att men att ekonomisk effektivitet får aldrig bli ett annat ord alltså för sämre omsorg. Kvaliteten är oerhört viktig och kontinuiteten, kända ansikten som vi säger och mindre enheter och färre personal runt vårdtagaren. Det är sånt som är jätteviktigt.
Kort och gott, människan i fokus kanske?
Människan i fokus, ja.
Ja, då får väl jag klämma till där med att alltså man ska känna sig trygghet och bli värdigt bemött oavsett om du är äldre eller om du har en funktionsnedsättning. Eller har psykisk ohälsa. Ja, och ensamheten brinner jag också mycket för. Mm. Att vi blir äldre och äldre och det är viktigt att man förebygger. För mycket kan, många problem kan nog förebyggas om man inte känner sig ensam. Mm.
Ja, förebyggande. Det är ju tidiga insatser. Hjälper ju alla i alla läger, tänker jag.
En viktig grej är också att lyssna på personalen. Personalen är oerhört kunnig. Mm. De ser sina vårdtagare varenda dag. Och de vet ofta vad man behöver ändra på.
Ja, så är det ju.
Och så ska det vara duktiga chefer och ledare.
Ja, det måste man ha.
Självklart.
Såklart.
Ja.
Ja, men nu tänker jag att vi får nog tacka för oss idag. Och sen så på återseende och vi hörs. Och nu kommer ha en låt. Tack så mycket för att ni var med och medverkade i programmet idag.
Tack för att vi fick
vara med.